Det coola med såna här studier är att de ger oss mer fakta som vi kan använda för att rulla ut den här kunskapen till så många som möjligt. Varmt välkommen till Braver Dogs-podden. Vad kul att du är här och vill hänga med mig idag. Mitt namn är Milene och jag är en certifierad beteendeutredare som jobbar med komplex beteendeproblematik och har specialistkunskap inom rädsla, separationsproblem, stress och panikproblematik. Här får du evidensbaserade tips och strategier som hjälper din hund att bli sitt bästa, tryggaste och modigaste jag. Vi blir jätteglada om du har lust att följa oss där du lyssnar på oss i din poddapp. Och på braverdogs.com kan du som vill prenumerera på vårt nyhetsbrev där jag varje tisdag delar tankar och tips och berättar om saker som kommer. Påverkas våra hundar om vi använder korrigeringar och bestraffning i våran träning? Och i så fall, hur påverkas de? Specifikt, finns det något samband mellan bestraffning och hundars optimism eller pessimism? Det ska vi titta tillsammans på idag, vad forskningen säger om det här. Och har du lyssnat på avsnitt 2, 3 och 4 av Braver Dogs-podden för ett tag sedan så rekommenderar jag att du kanske hoppar tillbaks på avsnittssidorna och laddar ner arbetsboken med manuset där, för de tre avsnitten relaterar lite grann till det vi kommer gå igenom idag. För i avsnitt 2, 3 och 4 så pratade vi alltså också om optimism och pessimism och hur det påverkar hunden och hur man kan mäta och studera om hunden faktiskt är optimistisk eller pessimistisk. Och ja, de avsnitten tittar på olika sätt som påverkar det här, precis som vi kommer kolla på idag. Och de där arbetsböckerna, de gör ju vi därför att man glömmer 60% av det man har lärt sig inom typ 24 timmar. Det är helt chockerande om man inte repeterar. 40% av sånt man lyssnar på är borta redan efter 2 timmar, har jag hört alldeles nyligen. Så ja, det är därför vi lägger ner det arbetet vi gör på att skapa de här arbetsböckerna. Och de publiceras ju några veckor efter varje avsnitt har lanserats. Så om några veckor har du även det här avsnittets arbetsbok på plats. Men varför ska vi bry oss då om hunden är optimistisk eller pessimistiskt lagd? Ja, en intressant magisteruppsats som jag fann, som du finner länken till på avsnittssidan. Där säger man så här: optimistisk syn och positiva copingstrategier kan betraktas som skyddande faktorer mot upprepade hot och långvarig stress. Och den studien, eller den magisteruppsatsen, den tittar på optimism och pessimism på arbetsplatser. Så det har ju med människor att göra. Men det här gäller både människor och hundar och andra individer. Det är ju bara frågan om, kan vi mäta det? Kan vi analysera det? Kan vi studera det? Så det kan alltså hjälpa individen att hantera stress och jobbiga upplevelser om man är mer optimistisk lagd. Så jag liksom ser det som så här att om din hund hamnar i en situation som är lite oviss, vill du att hunden ska tänka, det här kommer nog gå fint? Eller det här kommer sannolikt gå åt pipan? Jag menar, vill man att hunden ska vara lite mer Pippi Långstrump eller lite mer Ior? För mig är det glasklart att jag vill att min hund ska vara så optimistisk lagd som möjligt. Och en annan sak från humansidan om det här med optimism versus pessimism har jag plockat med mig från Dr. Alan Langler, vars bok The Mindful Body jag håller på att läsa just nu. Och hon pratar bland annat om det här med, är glaset halvfullt eller halvtomt? Och att hon menar på att det spelar en jätteroll. Därför att om man ser glaset som halvtomt, så oroar man sig för att det ska ta slut, att man inte har nog, att det inte kommer gå bra och så vidare. Och det hon har gjort är massa coola studier på humansidan för att faktiskt påvisa att det här inte bara påverkar vår livskvalitet här och nu, utan även vår hälsa och vår framtida livskvalitet. Det är en helt fantastisk bok, och gillar du att lyssna på poddar på engelska så har jag lagt på avsnittssidorna, finner du länkar till en podd där Dr. Alan Langler är med på Rich Roll-podden, så den rekommenderar jag att du lyssnar på om du är intresserad av just hur våran mindset faktiskt påverkar allt ifrån hälsa till livskvalitet, för den är helt fascinerande. Så i den här forskningen vi ska titta på idag, där har man undersökt hundar där ägare använder två eller mer aversiva träningsmetoder. Och det man gör i studien är att man jämför hundarna som har ägare som använder de här aversiva metoderna. Man jämför dem med ägare som aldrig använder bestraffning eller korrigeringar. Och det är viktigt att säga från början att gruppen med ägare som använder två eller fler korrigeringar, där använder de också belöning. Så det är inte så att den ena gruppen använder belöning och den andra inte gör det, utan båda grupperna använder belöning. Men den ena gruppen använder alltså också någon form av bestraffning. Och bestraffningarna specifikt som man har tittat på i den här studien handlar bland annat om skallhalsband som sprutar citronella. Och de halsbanden kan vara aktiverade av skall eller aktiverade av person med fjärris. Liksom. Man kollar också på pet corrector som gör en sån här luftspray med hissande ljud som ska verka genom att skrämma hunden. Fysisk bestraffning i form av tillsatt obehag som en smäll eller att skaka om hunden. Och elhalsband, vilket ju lyckligtvis är olagligt i Sverige. Men googla lite på det där så finner man direkt att det är folk som använder det i Sverige också tyvärr. Så förhoppningsvis vet alla som lyssnar på den här podden att självklart ska vi inte använda såna här prylar. Men i alla fall, elhalsband aktiverade av skall eller aktiverade av person är också möjliga liksom bestraffningar som används i den här studien. Vattenpistol, och det är det många som använder i Sverige. Till exempel en blivtvål fylld med vatten glider tydligen bra ner i fickan och är snabb att få upp. Så vi ska inte tro att vi är så mycket bättre i Sverige än vad de är i England, för det är i England man utfört den här studien. Korrigeringar, stryphalsband kollar de också på, och användning av skrammelburkar. Så ägarna i gruppen som använder bestraffningar använder två eller fler av de här sakerna som jag radade upp här. Och i gruppen som man jämför med då, som jag sa alldeles nyss, så har de ägarna enligt dem själva då aldrig använt någon av de här ovanstående bestraffningsmetoderna. Och belöningen som ägarna använder är lek och godis och beröm, helt enkelt. Och en viktig sak att veta när man diskuterar en sån här studie är att tyvärr så har de inte justerat studiens resultat utifrån hur ofta hundarna bestraffas eller hur länge sedan det var hundarna bestraffades. Och inte heller liksom hur hunden bestraffas, och då menar jag hur kontingent bestraffningen är på ett visst beteende, det vill säga har man bestraffat hunden så att den associerar ett visst beteende med den bestraffningen, eller har man så dålig timing, eller gör det, alltså det är otroligt svårt att leverera en bestraffning så att den får det resultat man vill ha. Det är precis lika svårt med timing om man använder bestraffning som det är med belöningsbaserad träning. Det är bara det att utfallet, såklart, om du använder bestraffning med dålig timing är ju mycket värre än om du har dålig timing med ditt godis. Liksom. Och i den här studien så radar de också upp 5 kända problem med bestraffning som de vill nämna. Och det första då är det här problemet med timing, att det är superviktigt och supersvårt och att det är extremt svårt att styra vad en hund som utsatts för ett ryck i halsbandet faktiskt lär sig att associera det rycket med. Om vi bestraffar en hund samtidigt som den ser ett barn komma gående mot sig, så kan den lika väl associera det obehaget med att ett barn kommer och går mot hunden. Så det är en av de sakerna man tar upp i studien som ett av skälen till att bestraffning är någonting man inte rekommenderar. Andra skälet är att det kan poppa upp väldigt många oönskade beteenden när man använder de här skrämsel- och smärtmetoderna, våld. Bland annat så kan ju hunden bita tillbaks, till exempel. Många hundar som lär sig att bita genom att någon använder bestraffning på dem. Det tredje skälet de anger i studien till att man inte rekommenderar bestraffning, det är ju att vi suddar ju inte ut beteenden ur hundens beteenderepertoar med bestraffning. Så om hunden till exempel hoppar på folk den möter och man bestraffar den för att hoppa på folk ute på promenad till exempel, så löser det sannolikt inte problemet att hunden också hoppar på folk i hallen, för att det är två olika kontexter. Och det ska sägas att det är ju precis samma sak med belöningsbaserad träning, att om jag vill att ett beteende ska funka i flera olika kontexter, så behöver jag ju generalisera beteendet. Men det blir ju lite farligare här då om man använder bestraffning på oönskade beteenden som är farliga, och man tror att man har löst en situation när man faktiskt inte har det. Och fjärde skälet de anger är att bestraffning kan skapa frustration och förvirring hos hunden, för att vi har ju inte lärt den vad det är vi vill att den faktiskt ska göra och hur den ska hantera situationen. Och femte skälet är att vi kan skada hunden fysiskt. Så ja, alla de skälen håller man ju verkligen med om, och för mig handlar det också om att bestraffning är ett övergrepp. Helt enkelt. Och vi tar bort all kontroll från individen, utsätter den för smärta, rädsla, hot och skapar liksom en förvirrad, rädd, osäker individ. Så ja, vi vet ju det, men det coola med såna här studier är att de ger oss mer fakta som vi kan använda för att rulla ut den här kunskapen till så många som möjligt. Så det man gjorde i studien var att man har en inlärningsfas och sen har man en testfas och sen har man även en fas efter testet. Så i den första delen, där fokuserar man på inlärning, och då har man hundarna 4 meter från en skål, och den skålen står ändra till vänster eller till höger 4 meter framför hunden. Och man bestämmer att säga att den vänstra skålen, den kallar vi den positiva skålen, den har alltid godis i sig. Medan den högra skålen, den är en negativ skål, kallar vi den. Vi kallar den en negativ skål för att den har aldrig godis i sig, precis. Och det är inte så att det alltid är höger som är positiv och vänster som är negativ, utan där har man varierat i studien, randomiserat det. Så vilken sida som var positiv versus negativ för de olika hundarna varierade, men det var alltid konsekvent för en viss hund. Så om hund A hade en skål som alltid hade godis i sig på vänster sida, så var den alltid där på vänster, medan på höger sida så var den alltid då negativ och tom. Och när hundarna konsekvent 6 gånger på rad springer fortare till den positiva skålen än den negativa skålen, då anser man att hundarna har lärt sig att på den här platsen blir det alltid godis när det står en skål där, och på den där platsen blir det aldrig godis när det står en skål där. Så det är liksom grundplattan för det här testet som man sen går in i. Och i testet då, då har jag gjort en illustration som du finner på avsnittssidan för att underlätta lite grann. Men om du tänker att man skapar som en slags solfjäder eller en halvcirkel från den positiva skålen till den negativa skålen, och då får man 3 olika positioner däremellan där man placerar skålar vid olika test. Och så testar man helt enkelt hur fort springer hunden till de här olika positionerna. Man har 9 testpass och de är separerade med 4 träningspass igen, så att man inte råkar släcka ut det här att springa fort till den positiva skålen-beteendet. Och så att hunden inte tappar den här kunskapen som man liksom behöver ha för att kunna utvärdera hur hunden reagerar sen beroende på vart vi ställer skålarna. Så man mäter alltså hur snabbt hundarna springer till de här 3 positionerna som där ingenting är liksom, hunden vet inte, kommer det vara en godis där i eller kommer det inte vara en godis? Och det är ju det här som blir intressant att förstå lite mer om hur hunden tänker. Är den optimistiskt lagd eller är den pessimistiskt lagd? Springer den lika fort till skålen som är bredvid den positiva skålen som den gör till den skålen som ställs bredvid den negativa skålens plats? Och det man gör, hypotesen här, är ju att långsammare springtider upp till en skål, det ser man som evidens för att hunden anser att det är mindre sannolikt att det kommer vara en godis i den skålen, för den har mindre bråttom att ta sig fram till den skålen. Och efter testet så gjorde man ett pass där hunden fann godis i den negativa skålen. Och så mätte man tiden det tog för hunden att springa dit. Och om du tänker på det jag sa där nu, det man alltså gör efter testet, efter de här 9 testpassen, det var att man faktiskt la en godis i skålen som var den negativa skålen, där det aldrig hittills har funnit en godis. Varför tror du man gjorde det? Varför var det viktigt att göra en sån grej? Jo, för att man ville eliminera att hunden använde sitt luktsinne för att lokalisera om det fanns godis i skålen eller inte. Så hade hundarna sprungit snabbt upp till den negativa skålen när den hade godis i sig, ja, då hade ju hela studien fallerat. Eller man hade i alla fall inte kunnat dra de slutsatserna som man gjorde om sambanden mellan optimism, pessimism och bestraffning. Så vad var resultatet av den här studien då? Vad fann man i studien? Skilde sig hundarna som har fått uppleva både belöning och bestraffning från de hundarna som tränats med enkom belöning? Ja, finns det eller fann man något samband mellan bestraffning och optimism eller pessimism? Det får du reda på i nästa avsnitt. Det vore superkul att höra vad du tyckte om det här avsnittet. Så tagga mig gärna i sociala medier på @BraverDogsSweden. Och kom ihåg att varje hund är en individ och att vi därför inte kan kopiera en träningsplan rakt av från en hund till en annan. Träningsplaner behöver helt enkelt skräddarsys. Och innan någon beteendeträning görs överhuvudtaget behöver man såklart säkerställa att hunden är helt frisk. Och det är naturligtvis ingenting man gör själv, utan det gör en veterinär.